Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast med mig, Per Fjärdingby. Idag blir det den andra delen av 4 i den här miniserien om USAs expansion då. Förra gången så pratade vi ju om hur den här första expansionen skedde väldigt långsamt från kusten till Appalacherna då. Och sen hur otroligt bra och överraskande freden blev för USA efter frihetskriget och då USA erhöll området väster om Appalacherna fram till Mississippifloden då, det som skulle kallas för Transappalacherna. Vi såg hur de här 13 delstaterna försökte komma överens om hur det här gemensamma området skulle organiseras och hur nya delstater började formas då och expansionen tar fart lite grann. Så redan 1803 så hade ju USA fått 4 nya delstater och ökat från 13 till 17 delstater då. Idag ska vi se hur expansionen går vidare då och framförallt hur USA kommer över det här så kallade Louisiana-området som ju bildar en stor kilformad bit utav den centrala kontinenten då, en väldigt stor del av USAs själva mitt, dagens mitt på kontinenten. En sak som är problematisk för USA när man ska organisera områdena mellan Appalacherna och Mississippifloden, det är ju att man i väster om Appalacherna är väldigt beroende av vattenvägarna längs de här stora floderna då. Dels givetvis Mississippifloden söderut för att ta sig ut till havet där New Orleans ligger då. Men egentligen också den här stora Ohiofloden som kanske är mindre känd för oss svenskar. Men Ohiofloden flyter ju egentligen från västra Pennsylvania och utgör ju sedan gränsen mellan dagens West Virginia, Ohio, Kentucky, Indiana, Illinois och som då sedan ansluter till Mississippifloden i höjd med staden St. Louis. Och det är ju inte heller den enda floden, även om det är den absolut största. Så det finns ju många mindre bifloder som också flyter ut i både Ohio och Mississippifloden. Och de här delstaterna som organiseras väster om Appalacherna är ju väldigt beroende av de här vattenvägarna. Varor som produceras i de här delstaterna har ju då en väg ut till havet om de fraktas på Ohio och Mississippi-floden då. Så i princip kan man ju säga att stort sett hela USA väster om Appalacherna innan järnvägens inträde är helt beroende av de här vattenvägarna. Och då blir ju själva utloppet utav hela systemet då, alltså Mississippi-flodens utlopp i havet är ju liksom vägen ut för hela det här vattensystemet där New Orleans ligger. Och då är ju problemet för USA att New Orleans kontrolleras utav Spanien då. Och det här blir ju ett enormt bekymmer för amerikanerna. De är ju helt i händerna på Spaniens goda vilja då. Och den är inte alltid så god. Stundtals så stänger man den amerikanska transittrafiken då som en slags förhandlingsbricka för att få eftergifter då. Ett steg i rätt riktning är ju den så kallade fördraget vid San Lorenzo då, framhandlat av Thomas Pinckney då, och USA ofta kallat för Pinckney's Treaty. Och det var ju ett avtal 1795 då mellan Spanien och USA som gäller gränsen mot Florida, men mer om det senare då. Den kanske viktigaste delen i avtalet var ju att Spanien garanterade rättigheter för amerikaner att använda Mississippi-floden och frakta ut varor då vid New Orleans då. Men säg den lycka som är lång då, det här varade inte många år, för 1798 så stängde den spanska guvernören i New Orleans ner då staden för USA då, och det här gjorde ju då att många amerikaner blev skogstokiga på krigsstigen då. 1801 så öppnas staden upp igen då, men från det området så var ju området heller inte spanskt utan franskt då helt enkelt. New Orleans och Louisiana-territoriet var ju som ni säkert minns från koloniala tider och historiskt sett ett intresseområde för Frankrike då. Det hade ju varit en väldigt viktig del av just kolonin Nya Frankrike som löpt då från New Orleans i söder via de här stora floderna norrut till de stora sjöarna och Kanada. Så det var ju det som band ihop hela de franska kolonierna då från norr till söder då. Spanien hade ju fått rätt till det här området och Louisiana-territoriet och New Orleans i samband med sjuårskriget då, men 1801 så verkar Napoleon i hemliga förhandlingar krävt tillbaka området i ett fördrag då. Spanjorerna skulle fortsätta styra fram till 1803, men då skulle fransmännen ta över då. Och en rolig detalj är ju att Napoleon då lovar den spanska kungen att man absolut inte kommer att sälja Louisiana till någon annan främmande makt, vilket ju blir precis det han gör egentligen då. Kanske var han då i och för sig då ärlig där och då, för det verkar som att Napoleon hade tankar om att blåsa liv i en fransk kolonisering av Nordamerika då. Men ett första steg, det var ju också skicka en militärstyrka för att återerövra ön Saint-Dominique, där ett slavuppror hade skapat en självständig republik då. Om styrkan var liksom framgångsrik där så hade det naturliga andra steget varit att fortsätta till New Orleans för att säkra den franska kontrollen där då. Förnyat franskt intresse i Nordamerika och veteraner från Napoleons armé på plats i New Orleans var ju såklart ett skräckscenario för USA då. För många amerikaner var ju drömscenariet istället att USA kunde äga staden och dess omgivning så att man kontrollerade Mississippi-flodens utlopp då. När Thomas Jefferson blev president 1801 så skickade han diplomater till Paris för att sondera terrängen och se om USA kunde säkra rättigheterna för handel i staden eller om det gick kanske att hyra eller köpa området runt New Orleans åtminstone. Alltså det som är dagens delstat Louisiana. Och det är de här sonderingarna som leder fram till det berömda Louisiana-köpet då. För ganska så överraskande så erbjuder ju helt plötsligt Napoleon och hans utrikesminister Talleyrand att man får köpa området då. Och då inte bara staden och dess omgivning utan helt enkelt rubbet då. Det vill säga hela det här Louisiana-territoriet som är nästan en tredjedel av dagens USA ungefär då. Absolut inte bara det här lilla utloppet nere vid New Orleans då. Och bakgrunden till att Napoleon vill sälja det är ju att hans trupper för det första har lidit bakslag vid Haiti då. Men kanske ännu viktigare då så blåser ju upp till krig i Europa igen då. Och 1803 så förklarar den så kallade tredje koalitionen krig mot Frankrike igen. Och Napoleon ville hellre ha pengar för att finansiera krig i Europa då. Så Napoleon erbjuder USA att köpa hela Louisiana-territoriet för $15 miljoner då. Och det här blir ju en tomtaffär som är lite för bra för att vara sann då. Så Thomas Jefferson själv hamnar ju lite grann i ett dilemma eftersom han inte anser sig ha konstitutionella rättigheter att som president besluta om något så snabbt som Napoleon kräver då. Men han ser mellan fingrarna på sina konstitutionella ideal och slår till ändå i den här affären 1803 då. Och med Louisiana territoriet så växer ju USA enormt och landets yta fördubblas jämfört med hur den har varit då. Och här får ni ju kanske kolla på en karta om ni vill få ett begrepp om det här och söka på Louisiana territoriet. Men det inkluderar ju alltså dagens Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas och Nebraska och dessutom ganska stora delar av dagens Minnesota, North Dakota, South Dakota, östra delarna av Montana, Wyoming och Colorado. Och även mindre delar av New Mexico och Texas. Och så då dagens Louisiana, delstaten Louisiana väster om Mississippi-floden då. En rolig detalj kanske kopplat till Sverige får man kanske också nämna här då. När Napoleon hade bestämt sig för att blåsa liv i kolonin Louisiana så föreslår han att han ska skicka då en av sina generaler dit för att bli ny guvernör 1802 när makten ska överlämnas från Spanien till Frankrike. Och den han först frågar är faktiskt ingen mindre än Jean-Baptiste Bernadotte som sen blir då Karl den 14 Johan, kung av Sverige då, som dagens kungahus härstammade ifrån dem. Bernadotte krävde ju emellertid att Napoleon skulle satsa rejält med soldater, nybyggare och finansiering för Louisiana då. Och när Napoleon inte riktigt lovar att göra en så stor satsning så avsäger sig Bernadotte uppdraget då. Och istället så utses han till fransk ambassadör i USA. Men det blir ju ingenting av med den tjänsten eftersom Napoleon dels säljer Louisiana då och när kriget bryter ut i Europa igen så blir ju Bernadotte istället en av Napoleons marskalkar alltså, som är med i flera av de stora fältslagen i Europa då. Men här är ju kanske historien kan ha tagit en annan vändning. Hade Bernadotte blivit någon form av första guvernör för något ny fransk satsning i Nordamerika så hade kanske både USA och Sveriges historia sett annorlunda ut. Så då har ju USA kommit över det stora Louisiana-territoriet och eftersom New Orleans då med sin redan franska kreolbefolkning och en hel del spanska invånare redan är en ganska sjudande stad och området redan har en betydande numerär organisation så går ju organiseringen av den här södra spetsen av territoriet väldigt snabbt då. Allt söder om 33 breddgraden då, som är ungefär dagens delstat Louisiana, knoppas först av Louisiana-territoriet och organiseras som Orleans Territory redan året efter köpet 1804 då. Sen tar det inte många år då förrän Louisiana tas upp i unionen som en delstat 1812 då, som den 18:e delstaten. Det är alltså före flera av delstaterna öster om floden, före exempelvis Indiana och Illinois och Mississippi och Alabama. Så Louisiana blir ju en av de tidigare delstaterna helt enkelt. Louisiana-köpet genererar ju också ett intresse för den här mittersta och västra delen av kontinenten. Och krasst sett så har ju Jefferson och USA ingen aning om exakt vad det är för fastighet man har införskaffat. Då. Och det här leder ju bland annat till att Jefferson tar initiativ till den berömda så kallade Lewis och Clark-expeditionen som äger rum i drygt två år mellan 1804 och 1806. Och det är ju ett riktigt äventyr där man tar sig norrut och västerut i jakten på källan för Missouri-floden, alltså den längsta bifloden som flyter ut i Mississippi-floden och till slut tar man sig hela vägen över Klippiga bergen och når västkusten och då är man alltså på områden som inte ens tillhör USA då. Men där får vi ta någon annan gång, det kan få bli ett eget avsnitt. Det finns ju också andra expeditioner som skedde parallellt som inte har blivit riktigt lika kända då. Bland annat är det ju han Zebulon Pike som jag pratade om i serien om västern som gör en expedition för att försöka hitta Mississippi-flodens norra källare så att säga 1805 där han kommer väldigt långt och utforskar stora områden i till exempel i dagens Minnesota då. Men han gör ju också en enorm expedition 1806 i västerut, sydväst och brukar kallas för Santa Fe-expeditionen då där han ju både tar sig igenom stora delar av Louisiana-territoriet men också kommer in på spansk mark och bland annat arresteras då. Men i och med att han senare blir lite förknippad med den här så kallade Burr-konspirationen så kanske Lewis och Clark har gått i historien som det mer kända utforskandet av det här Louisiana-territoriet. Då.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
När USA nu då växer väldigt långt västerut via Louisiana-köpet så vill man ju också försöka säkra gränserna i norr och söder utav landområdet som är öster om Mississippifloden då. USAs norra gräns är ju inte alls given från start då. Redan under frihetskriget försöker ju de upproriska kolonierna att locka med Kanada i upproret då. Men den franska befolkningen är inte så intresserad. Då försöker man ju erövra Kanada men misslyckas. Så det här upprepar sig ju i kriget 1812 då mot Storbritannien. Det andra kriget mot Storbritannien, ibland kallat för andra frihetskriget. Då genomför ju amerikanska trupper militära offensiver för att erövra Kanada igen men misslyckas då. Dessutom är det ganska mycket gränsstrider mellan i trakten runt Maine då som länge är en del av Massachusetts då i nordöstra USA då. Efter freden med Storbritannien 1815 så inser ju både USA och Storbritannien att inget av länderna direkt gynnas av konflikter i längs den här gränsen då. Men man är ju inte helt överens om hur gränsen mellan USA och Kanada ska gå eller hur den ska fungera och så vidare då. En central amerikansk figur för att lösa många av de här gränstvisterna är ju John Quincy Adams, son till den andra presidenten John Adams och som förutom att bli president själv har en väldigt lång diplomatisk karriär i sin fars fotspår. I fredsförhandlingarna med britterna 1815 där Adams är en delegat försöker britterna först införa en slags neutral zon för ursprungsstammar som ska bli en slags buffertzon mellan länderna. Men det här vägrar USA gå med på. Och till slut så landar man i en slags oklar status quo i fredsavtalet. Då. Men under åren som följer så är ju Adams utrikesminister James Monroes administration och förhandlar fram flera viktiga avtal. Då 1817 så kommer Storbritannien och USA överens om att man inte ska trafikera de här stora sjöarna med militära skepp, vilket är ett väldigt stort steg i en fredlig inriktning mellan länderna. Då. 1818 kommer det stora genombrottet då, när länderna slår fast gränsen väster om de stora sjöarna, då, helt enkelt bara rätt och slätt längs den 49:e breddgraden. Då. Det här är ju den gränsen som ser ut att vara väldigt extremt rakt från de stora sjöarna västerut då. I samma avtal så kommer man ju också överens om att gemensamt ockupera det så kallade Oregon-territoriet eller Oregon County i nordväst då. Delar av både dagens västra USA och västra Kanada, men mer om det senare då. Och det här avtalet var ju en milstolpe i relationen mellan USA och Storbritannien. Från 1818 så skulle USA ha mer fokus på sin egen expansion och framförallt i sydvästlig riktning då. Britterna behövde inte längre oroa sig lika mycket för amerikansk aggression då så att säga. Helt spikade är ju inte gränsen i norr förrän faktiskt 1842 då. Och då är det ju Maine som alltid hade varit ett problem då med massa gränsstrider då. Först mot fransmännen och under koloniala tiden och sen mot britterna och alltid minslag av en hel del ursprungsstammar som allierade sig med båda sidorna då. Men i det så kallade Webster-Ashburn-fördraget 1842 då, uppkallat bland annat efter den dåvarande utrikesministern Daniel Webster då, så kunde ju Maines gränser slutligen spikas i förhållande till det kanadensiska Quebec och New Brunswick. Så att därmed är ju hela gränsen i norr då, längs hela, från Maine i öst till Louisiana, köpet i västerut lite reglerat då med britterna då. Efter att ha köpt Louisiana från Frankrike kan man ju säga att USA på många sätt utnyttjar den här spanska svagheten för att ta för sig av landområden i söder då. Spanska Florida är ju vid den här tiden uppdelad i västra och östra Florida. Östra Florida är ju halvön då, som idag tillhör delstaten Florida. Och den västra, den spanska västra Florida var ju egentligen resten av Gulfkustområdet fram till i princip då staden New Orleans och Mississippi-flodens utlopp då. En stor del av den översta gränsen är ju dessutom diskuterad och spanjorerna menar att den går betydligt längre norrut än vad amerikanerna gör, så att det finns en stor zon där som gör att man, som man bråkar över då. Och just här i det södra kustområdet och i de här båda Florida-områdena så är det ju oerhört kaotiskt i början av 1800-talet och det är en, liksom en, kan man säga, en cocktail av kaos då. För det första är ju det spanska styret svagt. För det andra så suktar USA efter området man vill ha, köpa eller bara ta det här då. Och för det tredje så finns det flera ursprungsstammar som försvarar sig och gör räder både på spanskt och amerikanskt territorium då, framförallt de här seminolstammarna då. För det fjärde så är det också många slavar som rymmer från södra USA och gömmer sig i de här obygderna då, sådana kallade maronsamhällen då, och inte sällan så tas de här förrymda slavarna emot av de här seminolstammarna och införlivas i dem och blir en del av stammarna då. Och det här blir ju en riktig nagel i ögat på högljudda amerikanska slavägare i södern som får se sina slavar fly till frihet bland ursprungsstammarna i områden som Spanien inte riktigt kan klara av att behärska själv då, så att säga. Och för det femte så hade ju då Georgia innan avträdelsen av territorium som angränsar Florida, alltså dagens Alabama och Mississippi, sålt en massa mark som låg på spanskt territorium eller som andra hade köpt från territoriella styret. Så här är väldigt mycket kaos kring egendomsrättigheter som ledde till en massa rättsfall i de så kallade Yazoo-landköpen då, som är ett känt fall som hamnar i högsta domstolen då. Och för det sjätte så hade ju inte heller amerikanska myndigheter någon kontroll över eller kanske och ville heller inte stoppa så kallade filibusters, alltså privata arméer som anfaller och försöker ta kontroll av internationella områden då. Alltså privata erövringar som sen då backas upp av USA formellt då. Och de här filibusters arméerna och initiativen är ganska många här i spanska Florida. Och summan av hela den här kaotiska cocktailen gör ju att det är ett ganska instabilt område. Och på många sätt så tar egentligen bara USA för sig utan de här Florida-territorierna då. Det börjar med att sådana här filibusters då, privata arméer etablerade trots spanskt motstånd en kortlivad liten republik kallad Republic of West Florida som sen då tas upp av USA och blir den östra delen av delstaten Louisiana när den organiseras 1812 då. Alltså om man tittar på en karta så är det en liten landsträcka som Louisiana har på den östra sidan av Mississippi-flodens utlopp då. Amerikanska arméer som då formellt jagar förrymda slavar korsar också in på spanskt territorium både i västra och östra Florida flera gånger då. Pågår de så kallade Seminolkrigen då, eller Floridakrigen, som är en slags lågmält krigföring som pågår mellan 1816 och 1858, alltså ganska många år då. Och armén har väldigt svårt att i den här eländiga terrängen slå ner allt motstånd då. Bland annat så är det ju den senare presidenten Andrew Jackson som härjade runt i Florida 1818 och bland annat så avrättade han två engelsmän på spanskt territorium, vilket väcker mycket protester från britterna då. Och hade inte Storbritannien precis förhandlat fram ett gränsavtal med USA så hade kanske frågan kunnat eskalera och leda till nya konflikter länderna emellan då. Och i det här kaoset så råder de första två decennierna på 1800-talet så inser Spanien till slut att det kommer vara omöjligt att behålla kontrollen över de här västra och östra Florida. Med amerikanska arméer som drar fram och privata och offentliga och massa starka indianstammar och med glesbefolkning som till slut så blir ju Florida mer en börda som kostar mer än bara smakar dem. 1818 så förhandlar John Quincy Adams igen då fram det så kallade Adams-Otis-fördraget med Spanien då. Och förutom en uppgörelse om gränsen i sydväst då, mot spanska New Mexico som vi kommer att komma till sen då, så innebar ju också fördraget att USA erhöll resten av Florida-territorierna. Och de här slås ju då ihop till ett enda då, enbart Florida. Och just den här resten av West Florida, det som fanns kvar efter den första förlusten, gör ju att Florida får det här lite konstiga utseendet som delstaten har idag än idag då, med den konstiga lilla tungan ut längs kusten som och inte bara utgör själva halvön då, som mer hade varit östra Florida. Och därmed har ju USA öster om Mississippi-floden fått sina givna gränser. Florida upptas i unionen som en delstat först 1845 då. Det är ju länge ett ganska varmt träskområde där väldigt få vill slå sig ner då, en riktig bakgård. Men genom erövringen av spanska Florida och att man har reglerat gränsen mot Kanada, så då har ju helt enkelt USA fått sitt nuvarande utseende öster om Mississippi-floden då. Samtidigt så börjar också nybyggare spilla över territorier in i territorierna väster om Mississippi-floden då. Den första delstaten väster om Mississippi-floden blir Louisiana längst ner i söder då, som ni minns redan 1812 då. Men det är ju inte egentligen nybyggda, utan det var ju snarare att man hade ett område som man tog över med redan befintlig befolkning då. Övriga Louisiana-territoriet organiseras ju samma år som Missouri-territoriet, och allt fler flyttar ju till de två delstaterna som skapas norr om Louisiana då, Arkansas och Missouri då. Bara några år senare så ansöker det som är dagens Missouri om att upptas i unionen som en delstat, samtidigt som Arkansas organiseras som ett territorium då. Men när Missouri ska upptas i unionen, eller när man diskuterar det här i kongressen, så föreslår James Talmadge, en kongressledamot från New York, att slaveriet ska begränsas. Alltså han föreslår inte egentligen en direkt avskaffande, för slavar fanns ju redan på plats då. Men enligt hans förslag skulle inte fler slavar få föras dit, och att alla som föddes in i slaveriet efter att Missouri upptogs i unionen skulle friges vid 25 års ålder då, så en slags gradvis avskaffande av slaveriet då. På ett sätt så trodde ju han och andra i norr att slaverifrågan skulle vara mindre känsligt i Missouri, eftersom det låg relativt långt norrut, och att bomull och tobak inte lämpade sig så särskilt väl att producera där, då slavarna användes mest inom jordbruk och främst inom odlingen av hampa som bland annat används för att tillverka rep då. Men det här förslaget gör att det tar hus i helvete i kongressen, och slavägarna kräver sin rätt att få ha och föra slavar till Missouri då. Tidigare hade många i södern beskrivit slaveriet som något nödvändigt ont då, men för första gången på ganska bred front så börjar man försvara slaveriet under debatterna som någonting positivt bra då. Och det som uppstår i den här konflikten är ju det som blir den berömda så kallade Missouri-kompromissen då, eller Missouri-krisen 1820 då, som leder till en kompromiss där spänningarna blir hetska och där kongressledamöterna bokstavligt talat slåss på kongressens golv då. Den kända talmannen Henry Clay organiserar en kompromiss då. Och dittills hade ju unionen utökats med delstater i par då, eller varannan i följd, sett slaveri och fristat. För södern var det här väldigt viktigt då, för även om nordstaterna hade övertag i representanthuset där rösterna fördelas utifrån befolkning, så kunde ju södern hela tiden behålla en jämnvikt i senaten där alla delstater har två senatorer, så att man visste att kontroversiella förslag angående slaveriet och annat kunde liksom inte gå igenom senaten så länge södern hela tiden hade jämvikt i röster där då. Och det här är också ett system som gav fördelar i presidentvalet, elektorskollegium, där man får mer elektorsröster genom de här senatsrösterna då, helt enkelt. Det som händer i den här kompromissen då är ju att även Maine har ansökt om att tas upp i unionen, och det här är ju kallades en alternativprocess då, där man knoppar av en befintlig delstat. Den här gången då med moderstatens godkännande då, för Maine hade ju alltid varit en del av Massachusetts sedan koloniala dagar då. Och alltid utgjort liksom de norra countyna åtskilda med New Hampshire emellan då. Men nu ansöker de här countyna om att upptas i unionen som en egen delstat, delstaten Maine då. Så den kompromiss som Henry Clay mejslar fram då innebär ju att Missouri kan upptas i unionen som en slavstat, samtidigt som Maine blir en fri stat då, och därmed så behölls ju den här balansen mellan fria och slavstater då. Samtidigt så slog man också fast en linje västerut från den 36:e breddgraden genom hela det här Louisiana-köpet. Och där slog man fast att allt område norr om den här linjen ska vara fritt, medan området söder om linjen ska vara öppet för slaveriet då. Och linjen är ju en fortsättning utav Missouris södra gräns. Det innebär att Missouris norra delar ligger långt mer norrut än många tidigare fria delstater öster om Mississippi-floden. Så Missouri blir liksom som en tagg norrut, den liksom norra utposten för slaveriet så långt det kan komma då. Och det kan man ju se som en seger för södern, men samtidigt fanns ju bara Arkansas-territoriet söder om linjen och så, som kunde potentiellt bli en slavstat. Slavstat medan då området norr om den här linjen skulle kunna skapa ett antal nya stater då, som i så fall skulle bli fria. Så det är ju lite att ge och ta utav båda parterna i den här Missouri-kompromissen. Men man ser hur organiseringen av delstater börjar bli känsligt utifrån slaverifrågan som vi kommer att komma till mer framöver då, så att säga. Därmed hade ju USAs nybyggare så sakta börjat etablera sig även väster om Mississippi-floden. Och tittar man på en karta så ser man ju att stora delar av dagens USA ligger faktiskt väster om de här delstaterna då. Så vid den här tiden på 1800-talets första halva så var ju inte ens de västra delarna någonting som tillhör USA. I väst fanns ju Mexiko i stora delar av sydvästra USA upp längs västkusten i form av Kalifornien. Ryssland kontrollerar ju Alaska en bra bit ner på västkusten då. Och området däremellan, Oregon County, hade ju USA delad vårdnad med Storbritannien, som vi kommer att komma till prata om i nästa avsnitt då. Så vid den här tiden så har ju inte USA egentligen någon kontroll på, eller har inte riktigt etablerat sig på västkusten. Men hoppar vi fram till 1848 så tillhör helt plötsligt väldigt stora delar av de här landområdena i väst USA då. Och hur det gick till ska vi titta på i nästa avsnitt när vi ska prata om Oregon-kompromissen och kriget mot Mexiko då. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.